Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Knäck motionskoden i år. Ja, i poddande stund så har vi ganska nyligen nåtts av Världshälsoorganisationens nya riktlinjer för hälsofrämjande motionsnivåer. Kortfattat, vi ska röra oss mer.
Ja, för 2 år sedan kom en rapport som visade att nästan hälften av Sveriges befolkning i yrkesför ålder har hälsofarligt dålig kondition. Vi behöver röra på oss helt enkelt, och idag ska vi prata om hur mycket och hur man får till det.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
Nej, men så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare förstås.
Ja, idag ska vi prata om fysisk aktivitet, och vi har redan nämnt det kan vara svårt att få till. Boel, hur lyckas du få till din rörelse och träning i vardagen nu för tiden? Så här, ja, just nu är det liksom 9-10 månader in i pandemin och många har hittat nya rutiner. Men ja, rörelsepauser och träning, hur gör du?
Jo, men jag har tvingat mig själv att ta en promenad mitt på dagen och en kort på morgonen också, alltså bara 10 minuter. Och det här har jag fått kämpa med att få in, för hur, även om jag gillar att röra mig så tar liksom jobbet lätt över. Men jag får ju liksom aldrig dagsljus annars. Jag tränar styrka på utegym, funkar fint, men flera av mina danskurser är nedstängda eller delvis nedstängda. Det här är jättetråkigt. Och ja, jag har blivit av med träning. Så enkelt är det. Och jag tror att det är så här för många.
Ja, det tror jag också. Och jag vet själv att jag kan låta som en sån här klämcheck. Ja, men det är bara att gå ut i skogen. Men jag har full respekt för att alla vill inte göra det. Och det finns hjälp att få. Twitch, vår samarbetspartner Twitch Health, de har Twitch on Demand. Och det här är en hjälp för medarbetare att träna hemma. Det finns program som man kan följa. Man kan boosta sina vänner, man kan gå med i sociala grupper för att öka motivationen.
Ja, och det bästa är att man kan utveckla hälsa och träning från den nivå där man själv är. Som andra ord finns det lugna pass, det finns pausprogram att använda mitt under en arbetsdag, mindfulness, men också riktigt ösiga och krävande konditionsprogram för den som vill ha sånt.
En bra palett för att, tycker jag, erbjuda medarbetare som man ska ha respekt för, har väldigt olika intressen och behov. Och vi ska inte glömma de tipsen som också finns för hemergonomi, sömn, mat med mera. Och ni kan läsa mer i länken som vi lägger på det här avsnittets inlägg. Men nu, ännu mer fysisk aktivitet, för vi ska välkomna Örjan Ekblom från GH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Och stämmer det, Örjan, om jag säger att du är docent i fysiologi och du forskar på hur aktivitet, stillasittande och kondition kan påverka en människas fysiska och mentala hälsa?
Ja, men det är riktigt. Förr i tiden så var vi mer intresserade av hur mycket man behövde röra sig för att saker och ting ska hända. Nu är vi lite mer intresserade av hur lite man måste röra sig. För det tänker vi en vanlig sån här frågeställning, hur lite behöver jag göra? Och då är vi just intresserade av, och det låter lite konstigt att dela upp det här i psykisk och fysisk hälsa, för det, de fysiologiska mekanismerna som ligger bakom det här är väldigt snarlika. Men det är alldeles riktigt.
Jag är lite nyfiken på varför du håller på med det du gör. Vad är det som har fått dig på den banan du är?
Ja, men det som är väl att det finns en väldig lockelse i att ha en kropp som fungerar. Som inte nödvändigtvis ska kunna springa maraton på väldigt kort tid eller sådär. Men att den fungerar, den gör det man behöver. Och att det är ett ganska coolt system som vi är. Vi är kanske en kropp. Och börjar man tänka på vad som händer med den och sådär, så blir det en massa frågor som uppstår. Varför? Hur? Och varför inte? Och det är liksom, det är någon slags, jag vet det. Det är ganska mycket självreflektion över de resultat som man ser. Och det är ganska coolt att få se hur det multipliceras i studier. Och så är det ju som det alltid är med forskning, ganska kul att bli överraskad och motbevisad. Så det är väl ett allmänt intresse för att kolla hur kroppen funkar.
Vad har förvånat och överraskat dig under din forskarkarriär? Har du något exempel?
Nej, men det är ju hela tiden sådär. Om man går tillbaka till någonting som diskuterades för några år sedan, det här med att sittande skulle vara så farligt. Det var en typisk sån här grej som blommade upp, liksom, som blev en happening. Och att det varit väldigt mycket mediedrev, och det varit väldigt mycket diskussion om hur farligt det här var. Och sen när man börjar liksom nysta kring det här och se, okej, det kanske finns något speciellt i det här, något unikt i att sittandet. Och så börjar vi lära oss mer och mer, och det som förvånar mig, det är ju hur mycket viktigare aktiviteten är än sittandet. Sittande är farligt för den som i övrigt inte är tillräckligt aktiv. Men bara 35-40 minuters aktivitet om dagen tycks ju motverka väldigt, väldigt mycket, om inte all risk med mycket sittande. Och så tänkte man att det där måste gälla barn också. Nej, det gäller inte barn. Barn är ännu mera, tycks det, motståndskraftiga mot att sitta mycket. För dem är det ännu viktigare att ha den här aktiviteten. Så de här balanserna tycker jag är balla. Hur nära dem, alltså hur nära man kan komma dem för att försöka beskriva effekter av de olika beteendena. Och hur olika de är. Jag trodde inte vi skulle komma så långt från 5 år tillbaka som vi har gjort nu.
Men du har kommit långt. Jag tänker att vi andra som inte jobbar med det här kanske inte har kommit riktigt lika långt. Vi som inte jobbar med de här frågorna varje dag. Mm. Och det du säger är att vi kanske inte ska fokusera på att det är dåligt att sitta. Utan kanske, tänker jag då, snarare fokusera på att försöka röra på oss regelbundet, eller?
Ja, jag tror det. Nu är det så här att många av oss kan inte helt fritt välja vad vi vill göra. Är man lyckligt lottad att jobba på ett kontor och har liksom det förspänt på andra sätt, så kan man kanske både cykla och promenera till skolan eller till jobbet. Och på jobbet så kan jag välja om jag vill sitta eller stå. Det är inte alla som har den lyxen. Och är det så att man har ett jobb där man står och går och bär hela dagen, så är det ju fullständigt övermänskligt i många sammanhang att dessutom kräva att man ska ut och jogga på kvällen. Det är liksom, det är inte mänskligt, om man dessutom har ett socialt liv man ska trycka in. Man väljer inte fritt alla gånger. Men ja, om vi tittar på liksom vad kroppen behöver, så är den typ av aktivitet som gör oss lite varma och flåsiga, den har en väldig massa fördelar och kan motverka mycket annat. Bekymret som jag nu tror är att den som har ett aktivt jobb, som man står och går på jobbet, får förvisso inte mycket stillasittande, men får heller inte, kanske då, som vi sa, mänskliga skäl, träning på kvällen. Så man får liksom inget av det riktigt grann. Och dessutom, om man tittar noggrant på det där, så står man och går hela dagen utan att få tid till träning, då går man omkring med ganska högt blodtryck under längre tid. Och det är liksom inte lyckligt. Så att ja, träningen i sig har jättemånga fina egenskaper som jag tror man ska fokusera på. Och det viktiga här det är att man måste börja sovra. Jag är lite sugen på att någonstans skriva en bok där man tar fram liksom the big five. Och det behöver inte bara handla om fysisk aktivitet. Antagligen skulle röka komma in. Och det är bland det mest korkade man kan göra hälsomässigt, va? Alkohol skulle nog helt säkert komma in, för att det är inte bara du själv som skadas av det, utan det är en hel generation i värsta fall. Det är hemskt, va? Men antagligen skulle fysisk aktivitet komma in som en av de här big five. Och sen vet jag inte om det finns någon kostfaktor som skulle dyka in där till. Det vet jag inte. Vi kanske skulle prata om sömn eller någonting till. Men för att nu är det så många saker som anses vara viktigt. Så, folk har ju annat för sig än att fundera på hur man ska leva för att vara frisk. Så att man kunde hitta de viktigaste sakerna och säga att se till att röra dig, rök inte och drick måttligt mycket, så kanske du är home free. Så kan du fokusera på vad du nu tycker är kul. Spela musik, samla frimärken, whatever. Mm. Någonstans där, för det är bra med information, men oftast, och det handlar om vetenskaplig kommunikation, att man vill nå ut med sin nya artikel för att kanske lägga det till grund där man ska söka pengar igen och så vidare. Det är inte riktigt lyckligt.
Nej, men det blir väl lätt lite så här clickbait-rubriker. Sitter det nya rök och så går någon minister ut och säger att det är det viktigaste att vi kämpar emot och sådär. Men är inte problemet lite grann det här att vi är några i befolkningen, jag vet inte hur många procent, som rör på oss regelbundet. Vi har fått till det, men vi är alldeles för få. Och resten tycker att vi andra är hurtbullar som bara är tråkiga.
Mm. Ja, det där är ju huvudet på spiken, va? Alltså, tänk om, och det, jag slåss lite grann mot det här sportigheten i de här, den här, hela den här diskursen. Vi har inget bra ord för det. Andra språk har mycket bättre ord för att göra särskiljning på idrott, tävlingsidrott och den typ av fysisk aktivitet som vi liksom har här. Det här är ju ett medel för att, eller medel, ja det är ett medel, det är viktigt för övrigt, men det kan vi ta strax. Det är ett sätt tillfredsställa det behov som kroppen har på oss. Vi beter oss ju inte alls som den är framevolutionerad som ju. Och det är det som det här ska ses som. Och det kan man både prata om när det gäller medel, men det handlar också om när det gäller att försöka skaffa sig en bild om varför man gör det här. Det handlar om att man ska fungera. Men så att det är väldigt mycket sport i hela diskursen. Och då tänker jag ibland så här, tänk om det skulle vara en idrott att borsta tänderna. Jag vet inte hur det skulle se ut, men alltså vad hetsigt det skulle bli. Och nu gör vi det av den enkla anledningen att vi försöker undvika karies och löständer, ont i tänderna och så vidare. För den har liksom inte den grejen. Eller att ha cykelhjälm med något annat fån till exempel. Men det finns en väldig belastning i just det här i att vara hurtig, och man ska vara duktig liksom. Och då för det in lite grann tanken på att man gör det här för görandets skull. Det vill säga vi tränar för att man ska träna av någon anledning som inte riktigt är uttalad. Och då blir träningen målet, och det tror jag är farligt. Visst finns det massa härliga upplevelser i att cykla med kompisar eller gå på gymmet eller dansa eller vad ni vill. Och den är unik och den är värdefull. Men i diskursen att man har fysisk aktivitet för att undvika ohälsa, så tror jag blir olyckligt om aktiviteten blir ett mål. För då tror jag man börjar fokusera på fel saker. Poängen...
Vad tänker du att målet ska vara för att någonstans liksom öppna dörren till lite mer rörelse för fler?
Ja, jag tänker så här att en möjlighet, och det finns ju massa sätt att se på det här, men en sak som jag kanske tycker att jag möter ganska ofta, det är att man just ser målet. Nu ska jag ut och promenera ofta för det är bra. Ja, men, och så måste man motiveras ut och gå. Men om motivet blir att jag är lite stressad, jag kanske sover dåligt, jag vet att jag har högt blodtryck eller någon annan av en lång rad aktivitetsrelaterade tillstånd. Så man, det där vill jag bli av med. Målet är att må bättre. Medlet är att röra sig. Okej? Okay? Då blir målet en bit bortanför. Och det här gör jag för att jag själv har definierat mitt, vad det nu kan vara för tillstånd, som någonting som är för mig eftertraktansvärt att bli av med.
Och då, det där tror jag...
Det finns ju flera teorier kring det där med... Det finns en som heter transteoretiska modellen, som just börjar med att man måste upptäcka att det här har jag någonting som jag vill hantera, någonting som jag vill förändra. Och om jag inte ser det, och det här är ju typiskt unga människor som är odödliga, de ser kanske väldigt sällan ett hälsobekymmer. Där är målet att bli stor och stark och snygg framför spegeln i vissa fall eller andra. Och då ser man snabbt att om målet är att vara snygg framför spegeln, då är det målet, då är träningen medlet. Och då går det att träna jättemycket. Men man kanske inte i den åldern ser diabetes eller what have you. Men längre upp i åldrarna, när man inte är längre 20, 25, ens 30 eller 40, då börjar kanske de här tecknen på att man inte funkar som vid 20-årsåldern att uppträda. Och man observerar dem. Och det gäller att man gör det också, det är inte så lätt. Men om man observerar dem och identifierar dem som att nej, men det här är inget bra för mig. Jag gillar inte mitt snarkande på natten, jag kanske väger för mycket, jag kanske har ett blodtryck, jag kanske känner mig stressad. De psykologiska effekterna är de som är de, i många fall, mycket snabba reaktioner på livsstilsförändring. Så de är lätta att prata om. Men det där är något jag inte gillar. Jag vill ha bort det är mitt mål. Och så använder jag bland annat fysisk aktivitet. Jag kanske har stresshantering som ytterligare ett mål eller medel. Kanske kost om det gäller viktnedgång som ytterligare ett medel. Men målet är att må bättre.
Jag tror att det där är super viktigt att flytta det fokuset, eftersom det är ju ofta så att när man då frågar, men nu, vi behöver röra oss mer, så vänder man sig till dem som just tränar för tränandets skull, som har ett syfte med träningen och motionen som inte är, man pratar säkert om att det är för hälsa, men det är också något annat i det, medan många, jag vet att när vi pratade tidigare så gav du exempel på, men vad gillar du att göra? Spela tv-spel. Okej, vill du bli riktigt bra på tv-spel, då behöver du sova bra, äta bra och röra på dig så här mycket. Och det där att det är ett medel tror jag är superviktigt. Men när vi såg senast också, det var i höstas, då skulle du precis, alltså verkligen precis, in i ett möte med Världshälsoorganisationen. Och ni skulle prata om rekommendationerna för fysisk aktivitet. Och några veckor, ja det går så fort, det kanske är några månader faktiskt, så har vi nya riktlinjer. Och där ser vi att de här rekommendationerna för, alltså den aeroba rörelsen, alltså att inte styrketräningen utan att vi rör på oss. Ja, det gör man ju när man styrketränar också, men jag tror vi fattar, alltså syresättande träning, den har ju nästan dubblats, eller den har väl liksom dubblats. Istället för 150 minuter moderate intensity så är det 300, och den här mer högintensiva är uppe på 150. Var du inblandad i det här i den ena frågan, och varför har de dubblat dem?
Ja, vårt möte handlade just om de här rekommendationerna i en svensk kontext. Där var snarast uppgiften att ta ställning till de här WHO-rekommendationerna. Och det är lite grann som du säger. Man har lyft det översta taket, och det är intressant att du fokuserar på det. Därför att vi diskuterade jättemycket varför man har gjort det. Tidigare sa man att det var 150 minuter i veckan av måttligt intensiv fysisk aktivitet. Och nu har man ändrat det till 150-300. Och varför man lyfter upp det lite grann, det är för att man har sett att i många rekommendationer och många studier att visst finns det stor ökning i hälsa eller minskning i risk om man mellan människor som rör sig lite och upp till 150 minuter i veckan. Men faktum är att den där gynnsamma förändringen eller skillnaden mellan grupper, den existerar vidare långt över 150, kanske upp till 250-300 minuter. Så då vill man liksom belysa att jo, men upp även förbi de här 150 minuterna finns det hälsovinster, så att nu står det 150-300 minuter. Och så har man gjort samma logik kring det mer intensiva, fast halva mängden, 75 upp till 150. Så att, och då funderar jag, varför har man ens satt en högre gräns? Och det är också intressant. Det finns ju enstaka studier som tyder på att risken för till exempel kärlohälsa ökar om man tränar jättemycket. Och det finns några enstaka studier, vi har gjort någon sån studie kring folk som har jättebra kondition, att den här skyddande effekten avtar till och med lite grann högst upp. Samtidigt finns det andra studier av olympier, alltså människor som har deltagit i olympiader i konditionsidrotter och styrkeidrotter och så i både Finland och Frankrike, som indikerar att det inte alls tycks vara så särskilt farligt att ha tränat jättehårt. Så att, det är oklart där borta. Alltså, jag tror inte att det handlar om att man har försökt säga att ja, men över 300 minuter börjar bli farligt, för så är det inte. Däremot så tror jag att om man inte hade sagt en högre gräns att du upp över 150 så mycket du vill, det hade varit liksom svårt att organisera en hyfsad pedagogik kring det. Så det säger man upp till 300 minuter för att det inte ska bli galet mycket. Utan upp till underkant 150, och sen kan man kämpa sig upp under en period när man kanske ökar sin fysisk aktivitet. Man behöver inte sikta på så mycket mer än 300 minuter i veckan.
Nej, men precis, för att om syftet är att inspirera eller liksom motivera människor till att ta ansvar för sin motion, så kan det verkligen vara att falla på eget grepp om man inte sätter någon övre gräns. Det känns helt ouppnåeligt för många då. Precis, så det kanske blir greppbart då. Men hur mycket behöver jag göra? Vad ska jag sikta på? Det blir viktigt någonstans, även om man inte kan säga exakt då.
En viktig skillnad här också, det finns två saker till. Det ena är att det här då inte längre behöver ske regelbundet enligt rekommendationer eller i sjok om 10 minuter. Mm. Utan det kan i princip vara en 2,5 timmars promenad på söndagen. Om man vill. Om det funkar för dig. Eller snutta till sig 10 minuters promenad till och från jobbet eller något sånt där. Eller så. Allt räknas liksom. Det andra som är viktigt med det här spannet, det är att inte isolera den fysiska aktiviteten, utan man konstaterar, utan att man idag har tillräckligt med data för att kunna gå in i mer detalj, man säger att är det så att du i övrigt till exempel sitter väldigt mycket, du har ett arbete som kräver att du sitter pallstill, sådana yrken finns, du får inte ställa upp, du kan inte ställa upp, då kanske du behöver gå upp lite grann i den här skalan. Är det så att du är fysiskt aktiv i övrigt, då kanske det räcker med den nedre delen av det här spektrat. Så man börjar liksom förstå att de andra aspekterna av hela dagens aktivitet kommer att påverka ditt behov av den här typen av fysisk aktivitet. Och det har ju då föreslagits att man ska ha så kallade 24 timmars rekommendationer. Det vill säga att vi ska försöka sätta ihop hela dygnet, ungefär som man har tänkt kring kosten. Vi är ju inte kostråd om hur många köttbullar man ska äta, utan det är ju liksom en sammansättning av massa saker. Och kanske är det så med fysisk aktivitet också, men vi har långt ifrån tillräcklig data för att säga detta. Man har försökt konstatera hur mycket man behöver sova, men det vet vi ungefär. Vi vet att vi inte behöver sitta som vuxna så mycket. Men var gränsen går är svårt att säga. Någon har dragit till med 10 timmar totalt. Något annat land har sagt 2 timmar utanför jobbet. Men vi kan inte riktigt sätta ihop det där. Men det är en strävan, tror jag, att försöka börja åt det hållet.
Jag är nyfiken på en sak. Såna här rekommendationer som sådana som jag själv liksom uppfattar bara dyker upp. Jag vet inte riktigt var de härstammar ifrån, och nu förstår jag att det kanske är WHO, det kanske är våra egna myndigheter. Funkar de, Örjan?
Ja, de funkar. De är inte snutna i näsan.
Nej, men förlåt, jag menar så här. Får de människor som kanske inte tränar så mycket eller rör på sig så mycket att göra det lite mer för att de vill nå upp till de här 150 eller 300 minuterna?
Det är en helt annan fråga, som det heter. Därför att nu vet vi vad den effektiva dosen är. Och det är ingen bifråga. Om vi ska börja rådge folk, så måste vi veta vad vi ska rådge om. Och här står vi fortfarande rätt ganska trubbiga instrument. Därför att det är naturligtvis inte så att 150 till 300 minuter gäller alla, för att motverka alla typer av ohälsa. Så det här kan vi ju antagligen både minska och höja, men framförallt specificera. För dig som medelålders man med högt blodtryck, så ska du köra styrket. Whatever. Vi vet inte ännu, men det är det första, va? Så, men det är på väg. Vi vet i alla fall vad vi idag kan rekommendera. Och det är vadet. Vad ska vi rekommendera? När det kommer till huret, så är den först och främst individberoende. Har vi en person som inte har identifierat eller som inte har ett uttalat hälsobekymmer, då måste man hantera det på ett sätt. Har man en person med haft en hjärtinfarkt eller haft en drabbats av diabetes och fått det diagnostiserat, ja, men då har man ett annat sätt att samtala. Det vi vet idag, det är ju att om vi går till individen själv och frågar vad problemet är och vad man vill uppnå och anpassa råden efter den personen, och i synnerhet om vi kan lägga till olika typer av mått. Och jag är ingen sån här jätteförespråket att quantify myself, men det finns studier som visar, jag tror också att det är så mer än det visat, att kan vi ge ytterligare liksom stöd för en sån här förändringsdiskussion, till exempel av en inspelad rörelsevecka eller något sånt där, så kommer man längre. Men inom hälso- och sjukvården finns det mycket att göra, inom företagshälsovården finns det mycket att göra, inom friskvårdsbranschen finns det mycket att göra. Här alltså, när det gäller beteendeförändring, interventions kunskap. Det är där vi står och gräver nu. Det är det vi gör. Vi försöker förstå hur det här kan ske. Både individuellt och strukturellt på till exempel arbetsplatser och skolor.
Ja,
det är en helt annan framma.
Ja, och det är ju knepigt och svårt och trubbigt för en arbetsgivare till exempel, som ser värdet av att medarbetarna bara rör på sig. Allt ifrån ta korta pauser mitt under en sittande arbetsdag till exempel. Mm. Till att faktiskt även röra på sig på sin fritid. Det finns en integritetsfråga där, och ja, det kan vara svårt. Mm. Och dessutom, vilka rekommendationer man än ger, vilken typ av stöd man än ger, så kommer varje individ att uppfatta och hantera det på helt olika sätt. Mm. Så det här är ju supersvårt naturligtvis, men du som kan där, Örjan, vad tycker du att arbetsgivare ska göra. Om man inte gör någonting i att stötta sina medarbetare idag när det gäller rörelse, vad ska man göra då?
Det första är att inte betrakta fysaktivitet som någon annan del av hälsouppgifterna som chefen har. Chefen ska kolla att medarbetarna inte är super. Så det är svårt. Man ska försöka hjälpa folk att sluta röka. Det är inte lätt, det är svårt. Och fysaktivitet ska inte komma på någon annan plats än på samma sätt. Det ska inte vara mer integritetskrävande, kränkande eller någonting annat. Det är det första att man ser det, och det är en jättestor utbildningsfråga. Bland många, tror jag. Och sen när det gäller vad man kan göra. Vi har precis avslutat en stor studie där vi har försökt att bibringa tillsammans med stora arbetsgivare, alltså företag som deltog i studien, och inte deltog i studien som försökspersoner, utan var medproducenter utan den här forskningen, där de deltog i rollen som arbetsgivare då. Och där vi identifierar stillasittande på jobbet, inte som primärt kanske en kardiovaskulär riskfaktor, men som en riskfaktor som påverkar hur vi klarar jobbet. Så regelbundna, frekventa avbrott på arbetet är, jag vet inte om ni kommer ihåg förr i tiden, fast ett litet gem som poppade upp på datorn. Man kunde få tips om att ställa sig upp och stretcha lite grann. Det var rätt liksom. Och de här liksom ringklockorna, och det finns ju något som heter tomatmetoden eller vad den heter, där man ska röra sig med jämna mellanrum. Där finns det någonting för att hålla skärpan. Sen det som kan ligga utan, och på arbetsplatsen ska vi nog också inte, under arbetsdagen ska vi nog kanske inte röra oss för intensivt. I alla fall inte om man är ovan att röra sig. Därför att efter aktiviteten så får vi lite stresspåslag. Det kan kännas skönt och tungt i kroppen, men det är nog bättre att vänta med den typen av aktivitet till eftermiddagen, kvällen. Fördelen där är att den typen av aktivitet, om vi sticker ut och joggar eller tar en snabb promenad, simmar, cyklar, skidar, gymmar, så kommer vi med stor sannolikhet att få bättre kondition. Och konditionen i sig har en väldigt fin effekt på minne, på kognition, i många aspekter av kognition. Så det är liksom två saker man får hålla isär. Och när man nu börjar komma ner på detaljer, vad ska man göra? Då börjar också bilden klarna för många arbetsgivare. Vad är det jag behöver göra med min grupp? Jag har en grupp som aldrig rör på sig. Okej. Då kan jag nog inte börja förespråka att vi ska ut och springa tillsammans på jobbet. Det kommer ingen att vilja vara med på. Vi får börja ena ändan och börja prata om att det är segt, man sitter och gäspar, det är jobbigt för strax före lunch. Ja, men låt oss tala om det bekymret i gruppen. Här är någonting vi kan försöka bli av med. Och att få stå upp under möten är ju någonting som man kanske kan uppfatta som lite stressad eller förbannad om man ställer sig mitt under. I synnerhet om det är ett formellt möte. Men det går att komma runt i de mest stela och formella situationer att man ställer sig upp. Och acceptera att jag är en kropp och jag måste få andas, jag måste få röra mig. Snart måste jag få dricka lite vatten.
För att tänka bra och prestera
bra. För att funka
bra.
Jag är fokuserad på det här arbetet, på det här mötet som du och jag nu. Vi ska prata om en sak som vi bägge uppfattar som central och viktig och angelägna. Jag vill inte sitta här och gäspa, jag vill ställa mig upp och vara så duktig och professionell som jag kan. Och det gör jag genom att se till att den kropp jag är funkar så bra som möjligt. Jag ställer mig upp nu. Så att bara att lyfta, ta av kavajen liksom och säga att jag är en kropp, jag måste få göra de här sakerna. Och börja den ländan. Sen kommer frågor ställas och så kommer man kunna, kanske. Det är så situationsberoende och eventuellt tyvärr också då lite individberoende. Och det är ju någonting som vi ser inte minst i skolan när vi försöker göra samma saker där. Att det är eldsjälar och bla 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 som gör rörelser ofta väldigt sköra. Och det är därför vi i studier vi gör på skolbarn som vi gör just nu, det är det som vi ska tillbaka till strax. Där vi försöker hitta minsta möjliga rörelsemängd som ska vara effektiv men inte sabba skoldagen. Men också få detta inskrivet i styrdokument så att det inte blir tomtebloss och eldsjälsberoende.
Ja, men att inleda de här samtalen, det tycker jag låter klokt, Örjan. För ofta tänker man kanske att ja, vi fixar gymkort och sen så gör vi de här undersökningarna. Alltså att man är på sån här väldigt övergripande nivå hela tiden.
Ja, tyvärr kostar det pengar. Men det kostar ohälsa också.
Ja, verkligen.
I många företag så är personalomsättningen inte alls en liten grej. Det är en stor sak. Det är en tyvärr, va? Så är det. Det var något annat jag skulle säga klokt där. Men det får ut. Det var nog inte så klokt.
Men jag tänker mer då än att starta samtalen. För där måste man ju då hålla i det så att det inte blir tomtebloss och ett samtal en gång. Att någon vågade ställa sig upp nästa gång man hade möte och sen glömde alla det. För att om alla sitter hela tiden så kan det vara svårt för en att ställa sig upp. Men sen att hitta någon typ av struktur för det här, tänker jag. eller ett görande som man kan liksom repetera i vardagen. Och då tänker jag bara, nu hittar jag på här, att kanske chefen själv påminner sig om att då och då ställa sig upp och ta de här korta rörelsepauserna så att andra ser det.
Jo, det är absolut. Chefen måste gå först. Och det är de företag som jag har jobbat med som har fått snurr på det här. Där har man ju, jag vet inte om det är något som är, men där har HR och chefsstrukturen suttit tajtare ihop än vad man gör i företag som har lite strävare. När HR är någonting som handlar om lön och liksom enstaka dagar, utan man verkligen integrerat det. Och det har ju en kostnadsberäkningsfråga. Vad kostar det här? Vad får vi ut av det? Men jag, utöver att chefen ska göra det, då är görandet i fokus. Det måste vara fortfarande ett medel, så vi har fokus på att försöka komma undan. Chefen gäspar och ställer sig upp och säger, det här håller jag inte, jag måste ställa mig upp. Jag vill bli av med det här negativa läget som jag hamnat i. Så fokus på målet, och sen är det här ett medel. Det finns andra medel också. Men fysisk aktivitet har en massa egenskaper som gör det till en väldigt stark kandidat. Som jag skulle börjat med i många lägen. Men att veta exakt vad man behöver göra. Vad behöver den här gruppen göra? Och då blir det individbaserat. I en kontorsgrupp så finns det folk som är jätteengagerade i både elitmotionär, idrotter och tränare och har ett aktivt liv utanför. De har ett behov. Och så finns det folk som är väldigt ovana vid fysisk aktivitet. Och där måste man börja på ett annat sätt. Så att, det är illa nog att vi försöker få barn, skolungdomar att röra sig på samma sätt på en idrottslektion. Va? De är ändå något mer konforma än vad vi vuxna barn är. Så vi måste se oss som individer och det går inte att klunguppfatta oss. Ingen av oss skulle tycka att det var kul att få ett råd som gäller alla människor på det viset. Och där har vi bekymret med rekommendationerna som är så allmänna.
Men då är det ändå bra med rekommendationen att man säger en viss tid men inte exakt vad man ska göra.
Nej, och då får du omsätta det själv. Och så kan man vara lite så här strikt och formell och säga, hörru du, det spelar inte så stor roll vad du tycker, för din kropp behöver de här 150 minuterna. Precis på samma sätt som du borstar tänderna och inte dricker sprit varje kväll, för då går kroppen sönder. Det här är något som behöver göras. Och man kan byta fot fullständigt och säga att det här behöver inte vara ett dugg kul. Det här är något vi behöver göra. Vi behöver inte linda in det. Det här är något vi gör för att hålla oss friska.
Får jag en invändning, Örjan? Så här tänker jag som då, ja, men gillar att röra på mig och inte har ett problem att få in det i vardagen. Att om man väl börjar så tror jag att man hittar det man gillar och då kan man köra på det. Men om man aldrig börjar kan man ju inte hitta något som faktiskt är skönt, kul och så vidare.
Ja, men, absolut. Jag håller med om att man måste få hitta någon darling och sen vara lite otrogen mot den och hitta något nytt som man liksom fipplar runt med på det viset. Däremot så tror jag att man kan uppfattas... Jag tror inte att alla kommer tycka att det här är kul.
Nej, men jag tänker också att den motionen som du beskriver och den som rekommendationerna handlar om, när folk reflekterar över den så tror jag att fler kan... Jaha, ja men var det... Inte så här bara det som krävdes, men just att man kan lättare se hur man får till det, eftersom den till väldigt stor andel handlar om sånt som inte kräver att betala, att byta om, utan faktiskt kan ske om man säger i vardagen. Och det är det jag tror att man verkligen behöver lyfta fram. Men jag tänker också på det här, för du säger att ja, men det är generella rekommendationer och det ser vi, men jag behöver göra dem till mina och de kommer vara unika för mig. Och då tänker jag, hur kan jag som individ, behöver jag en PT för det här? Eller hur kan jag själv inventera vad jag behöver och på så sätt i alla fall ha en tydlig bild av vad det är jag ska sträva mot att uppnå i min vardag? Fixar vi det själva som individer? Har vi den kompetensen?
Det där sprider nog jättemycket. Många människor är engagerade och läser på väl och mindre väl underbyggda källors råd till hur man tränar. Mm. Många tar den delen. Det tror jag helt säkert att för så komplext ska det inte behöva vara. Då får vi skriva bättre texter. Men jag tror att det finns väldigt många som kanske har den kognitiva biten och säger okej, fattar, 150 minuter, jag fattar. Men hjälp mig att känna att det här är viktigt. Alla behöver inte PT, det vore ju förmätet. Och det är klart att det inte kan vara så. Och det är därför vi har hälso- och sjukvården far- och lotssystem där vi säger att om du kommer in med ditt höga blodtryck, då ska inte du ha ett piller. Du ska först börja träna. Det är första linjen. Punkt. Och det kommer du behöva hjälp med. Och det ska vi hjälpa dig med. Så att det måste finnas en, och det här är kanske grunden till att hälso- och sjukvården kanske inte förskriver så mycket fysisk aktivitet som man skulle kunna göra. Och det är att det finns, upplevs åtminstone finnas mindre väl kontroll på hur mycket som faktiskt tränas och mycket det, vilket råd, vilken behandling man faktiskt får. För har en person som har högt blodtryck så måste den behandlas. Om jag säger att du tar rör på det utan att veta om den har gjort det, så lämnar man personen i princip utan behandling, och det går ju inte. Då är det tryggare kanske att förskriva några piller. Mm. Men beroende på vem man är så kommer man att antingen klara det helt själv, både förstå vad man ska göra, omsätta det till någonting som jag gillar, och kunna klara motivationen. Och så finns det de som behöver hjälp på massa olika sätt. Men det går inte att säga att alla behöver en PT, men många skulle nog behöva hjälp. Och antingen så får man den one-on-one, det finns appar som kan funka jättebra för att stödja det här. Och man kan ta hjälp av sociala grupper, man kan läsa sig till, jag tror att man kan komma rätt långt genom att men allting baserar sig på att man själv tycker att det här är någonting jag vill. Annars...
det är väl den där avvägningen som är svår, för att om man inte vill, då måste man ju liksom kognitivt, som du säger, tänka så här, ja, men det här, jag behöver det, jag är en kropp, som du säger. När man börjar prova så kanske man hittar det man gillar. Men då får man ju göra det även om man inte gillar det. Och jag tänker också det här du sa, att ta stöd av varandra på arbetsplatser. Kanske man kan hitta andra som är ungefär där man själv är. Eller så gillar man att göra själv och då fortsätter man med det. Det är så spännande att det inte finns enkla svar på den här stora, stora frågan om fysisk aktivitet.
Vi kan inte sitta på någon, men vi måste ner till varje enskild människa och försöka hitta den personens motivation. Gräva där den står och följa upp. Det är jätteviktigt. Det kan vi göra med individer. Lite sådär ledsamt som humanoid kan man ju tycka att det är tråkigt att det finns appar och AI som gör det nästan lika bra. Vi vet ju sen behandling mot exempel mild till måttlig depression att internet-KBT funkar jättebra. Så att det kanske kommer bli bättre på sikt.
Mm. Och nu ska du kasta dig tillbaka i din forskartillvaro och labba.
Ja, jag ska upp till labbet här. Vi har ett par försökspersoner som nu har gjort en fingerad skolförmiddag. Vi mätte deras kognition och deras blodflöde i hjärnan före, och jag mätte deras kärlstyvhet och kärlhälsa före. Och sen så har de suttit den här fingrade dubbellektionen, och nu ska vi mäta dem igen. Det är de nästan sista, så att studien är nog klar före jul. Men som samhället är nu så är det 5 minuters svabbning och avklädning och spritning av allt jag ska röra. Så att därför måste jag springa.
Ja, vi är så tacksamma att du tog dig tiden.
Då får jag röra på mig. Kan ni vänligen ställa er upp när jag har gått? Inte för jag kan kontrollera det, men det vore bra.
Jag drömmer om det. Jag är så trött på att sitta nu.
Ja. Hörrni, det var jättetrevligt att vara med.
Ja, tusen tack att du var med.
To be continued. Ha
det. Hej. Hej.
Jag tänker att jag vill återkomma till det som Örjan sa i början. Det han egentligen pratade om rakt igenom, det här med att det är... att motionen handlar om att göra någonting för någonting annat, att för väldigt kanske de flesta så handlar det inte om att göra det i sig, alltså alla gillar inte att träna, men om jag däremot kan koppla upp det på någonting som är viktigt för mig, att vara smärtfri, att leva länge, att orka vara pigg på helgen till exempel, då blir det lättare att både hitta motivationen till att röra på mig, men det blir också tydligare hur mycket jag behöver. Vad tror du?
Ja, för mig var det där nyttigt att höra. För jag kan ibland känna, eftersom jag då tillhör de som har hittat den här glädjen i att röra mig. Jag har ju en massa andra saker som jag inte lyckas klämma in i min vardag. Men då blir jag gärna så att jag vill liksom frälsa människor. Nu skojar jag lite, men jag tänker att om du börjar hitta din grej som du tycker om, så kommer du att känna precis som jag gör att det här är så härligt och skönt och att du längtar efter det. Men du har rätt, det kanske inte är så, och det är ju kanske också en del av felet som sådana som jag och möjligen du gör. Så klokt av honom där. Och jag tänker också på en sån här enkel grej som det här med 10 000 steg som många har liksom både snackat om och upplever jag när jag ser runt om mig. Satts igång av, alltså en enkel stegräknare som kostar 100 spänn på, du vet så. sätta i bältet och så bara, ja, men jag ska faktiskt dra ihop de här 10 000 stegen. Ofta kan det vara triggat av att man har varit hos läkaren, man är inte purung och man inser att okej, jag kommer kanske inte få hänga med mina barnbarn så mycket om inte jag gör det här.
Mm.
Det kanske så det ser ut liksom. Mm.
Ja, och just det där att det är lätt att man då kritiserar, ja, men 10 000 steg, det är ingen exakt vetenskap. Nej, klart 17 är inte det. Det är inte rekommendationerna i sin exakthet heller. Men det handlar om att rör du dig så många steg någonstans per dag, då kommer du vara i närheten av hälsofrämjande motion. Och precis som du säger, det blir väldigt knepigt när man vänder sig till frälsta människor för att sätta tonen för att motionera, för att de motionerar eller tränar snarare för ett annat syfte, det är liksom en del av identiteten, medan jag kanske behöver motionera för att jag ska orka spela min gitarr, och då handlar det om helt andra saker, men just det där att förstå att jag får skapa min egen motionsplan, och jag, det drar igång jättemycket tankar hos mig, jag blir så här, man skulle vilja hjälpa människor och liksom skräddarsy det här, men jag tror att de flesta, om man reflekterar, läser lite grann om de här riktlinjerna och försöker börja närma sig dem i sin vardag med liksom myrsteg, så kan man låta det ta 20-30 veckor. Så tror jag att de flesta faktiskt kan få till dem med lite kreativitet.
Ja, och jag tänker att återigen behöver jag försätta mig utanför mig själv. För att jag, för mig, jag gillar inte det här med 150 minuter i veckan. Jag tycker att det blir så... Ja, till att börja med kan jag inte fatta varför man inte snackar om timmar. Då måste jag tänka så, hur många timmar är det? Förstår du, jag gillar inte det där. Men jag inser ju att många som inte är som jag kan gå igång på det här lika väl som man går igång på 10 000 steg. Att jaha, men all right, då kanske jag måste ut där en och en halv timme. Och så kan jag sprida ut det över veckan. Och någonting som han sa här, ja men du kan ju ut och promenera. Du måste inte... Ja, hurta runt i lysande västar och liksom göra saker väldigt fort eller väldigt liksom intensivt. Ut och gå för tusan. Då har du ju liksom kommit väldigt långt. Men där kan jag också, jag tror vi har pratat om det förut, men jag kan också tänka, de här rekommendationerna är ofta så här, 150 minuter i veckan räcker. Men du måste komma upp i väldigt hög puls under väldigt många av de där minuterna. Och då blir jag så här, ja men okej, nu har ni pajat allting. Kan det inte bara få räcka att man ska röra på sig en och en halv timme i veckan?
Inte för de allra bästa hälsoeffekterna, men om man tittar vad som gör mest skillnad, om du inte gör någonting så kan du få liksom procentuellt väldigt mycket effekt av att bara liksom resa på dig och gå 10 minuter. Och det där, precis det du är inne på nu, tror jag är så viktigt för många som är långt ifrån de här rekommendationerna och som nu då med de nya rekommendationerna känner sig ännu längre. Det blir så här, målsnöret bara försvann i horisonten. Det blir inte bra heller. Att förstå att allting du gör väldigt stor skillnad, och effekten på hälsa blir ju liksom mindre ju närmare du når toppnivån. Så att mest liksom stiger ju den här kurvan när du går från att inte göra någonting. Och det vet jag att Örjan också brukar prata om. Jag gjorde ett försök, det var väl i början på den här coronatiden, att försöka göra en veckoplan för hur man kan uppnå de rekommendationerna som gällde då. Och jag funderar på om jag skulle uppdatera den bilden och vi skulle lägga den i det här avsnittet. Det är ett exempel på hur en vecka kan se ut om man vill nå rekommendationerna. Jag tycker inte den ser blodig ut. Och
vad
som
skulle
sagt,
den bestå av då?
Ja, men det är det här att bryta stillasittandet, att raska promenader, men att ja, du behöver byta om och bli flåstrött några gånger i veckan på det sätt som du tycker om. Och sen 2 gånger i veckan göra enkla muskelstärkande övningar för stora muskelgrupper. Och där kan vi också, det finns jättetroligt Stockholms stad som har lagt ut tips på just att ja, men jag har inget gym och jag behöver träna mina muskler. Vad ska jag göra? För det är absolut inte så krångligt som det lätt utmålas.
Mm, men det tror jag är jättebra att personer som du gör sånt, som just, alltså det är ganska tydligt tycker jag i alla fall när du kommunicerar i sociala medier så att du vill sänka trösklar.
Ja, det ligger mig, jag tror det ligger mig så otroligt varmt om hjärtat, och det blir bara mer och mer viktigt känner jag att försöka förmedla det här hur faktiskt enkelt det är, och man behöver inte vara frälst om man kommer liksom få till det ändå. Och som du också var inne på när vi poddade med Örjan, att man får ju effekten, men det gäller att ta sig tid och reflektera över att man känner den där skillnaden så. Mm. Men så gör vi, det tycker jag är en bra start på det här året, att vi delar de tipsen på det.
Verkligen.
Och vi har ju en samarbetspartner, motivation.se, och jag har ju skrivit för dem, och det är inte så konstigt att jag har ju skrivit om just det här ämnet. Så nu blev det igen att jag, när jag sökte runt, så kände jag ändå att nej, men jag vill verkligen dela den här artikeln där jag skrev om. För som sagt, de flesta vill ha en pigg hjärna, så det kan man också hänga upp motivationen på. Så att det här handlar om hur man kan liksom tajma och planera sin motion för att stärka hjärnan och motionera efter vad hjärnan behöver. Så att den heter Hjärnkondition, att orka tänka klart och klokt, och den lägger vi en länk till från den här avsnittssidan på vår hemsida.
Superbra. Och med det så tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health och motivation.se och Agda Media för den här fina produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och i andra sociala medier, och du kommenterar gärna våra inlägg där och säg hej. Det tycker vi vore kul. Så hörs vi om en vecka igen.
Sköt om er.
Hej då.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.